Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Hipp hipp! Hurra! 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 Och hurra! Vi firar 100 idag den här veckan. Kära lyssnare, Röglepodden når milstolpen 100 avsnitt. Vad säger ni om det? Cool tycker jag. Tack för att ni följer med oss. Och dagen till ära så är vi inte bara 3 utan 4 så här inledningsvis i podden. Sebastian Rönnström har kommit in här och ska ge oss en färsk hockeyrapport från Catena Arena. Och sen har vi då Linus Alin, Daniel Roth och så jag här. Vi måste säga några ord om detta direkt. Linus vill på det på en gång här.
Ja, men du sa ju precis innan vi började spela in här sa du att du skulle hämta någonting. Jag tror det var en konfettikanon som du bara skulle bomba iväg hemma i lägenheten.
Var är tårtan, Hjelm?
Grejen är att jag var så besviken på när Linus skrev till mig här bara för någon timme sedan. Vi firar väl 100 idag, det är väl 100 avsnitt. För jag hade ju tänkt gå ut och köpa en tårta och bara överraska er med detta.
Gick vi miste om den?
Ja, men jag tänkte att jag ändå ska göra någonting här för att...
Hämta någonting, Linus.
Nu händer det.
Jag vet inte om det syns.
För vår lyssnare kan jag berätta att Hjelm tar fram någonting som liknar typ lakrisglass kanske.
Det är 6 kilo lakrisglass från Ängelholmsglass.
Fantastiskt gott alltså.
Du sitter och äter ur en frysbox. Det är som en sån frysbox man hämtar glass i på somrarna till barn. En sån sitter du och äter med slev från.
Sjukt gott alltså. Jag kan ju inte göra för mycket reklam för ett lokalt glassfabriksbolag. Men alltså den här lakrisglassen.
Den kommer smälta innan du är färdig med det här avsnittet.
Jag tänkte precis säga det. Nu ska vi spela in här en timme. Har du tänkt igenom detta igen, verkligen?
Det är vi som är ordningsmännen här. Du bara låter det...
Kolla, det här kan ni ju inte säga vad ni har framför nu, men det är svart i den.
Vad är det? Vilken kopp, alltså. Den får vi nästan låta hänga i luften som en cliffhanger. Vad är det för kopp Hjelm dricker av?
Såg ni?
Ja, vi såg. Men det är 100 avsnitt. Vi har så plågat folk i över 100 timmar. 100 timmar, det är lite svårt att ta in.
Hur många dagar har ni lyssnare förlorat på oss när man räknar ut det?
Men ska vi gå till varför vi är här?
Ja, det gör vi. Daniel, vi brukar ju ha en inledande jingle eller ett budskap snarare. Men det hade vi inte den här gången. Varför inte det?
Nej, det är klart. När det är 100 avsnitt ska det vara lite speciellt. Och den här gången så säger vi att vi gör det här som vanligt ihop med Vågen Försäkringsbyrå i Ängelholm. Och istället för ett roligt låt budskap i början så säger de att Donald Trump har spelat in en hälsning. Och de hävdar också att han är Rögle-supporter. Den som hänger med till de sista döende sekunderna i den här podden får lyssna då helt enkelt.
Om ni tycker att allt annat är skit under den kommande timmen så... Så kommer ni ändå få valuta för det. Det kan vi ändå utlova.
Så tar du fram Donald Trump som någon slags...
riktig joker.
Procent.
Ja. Det har vi. Sebastian Rönnström, du är... Hej på dig. Hur är det att få kliva in i Röglepodden så här en del av den?
Jajamän. Jag har varit ute på träningen idag.
Hur har det gått?
Jag har gått... Lite som väntat kan man säga. Det var inga större rubriker med undantag från att då Dennis Everberg som missade matchen igår inte fanns på plats. Annars så
ställde fråga till tränare eller till flera stycken, noterade vi om vad har de sagt från Rögles håll om hans frånvaro?
Från Rögles håll är det i princip locket på, kan man säga. De vill inte uttala sig om det är vare sig en skada eller sjukdom som är anledningen till att Dennis Everberg missar matchen igår och även då kommer missa matchen imorgon. De sa att av respekt mot spelaren så vill de inte prata om diagnoser eller anledningar till varför han inte är med, och att de tar det dag för dag. Med andra ord, inga svar på frågan om det är någon, några eller flera matcher som Dennis Everberg kan komma och missa.
Men då måste vi, då kan ju faktiskt vi reda ut varför han inte är med. Det finns säkert liksom, Rögle brukar ha den policyn att de inte kommenterar varför. Sen om spelare liksom säger det eller så, så är de väl okej med det. Men Dennis Everberg är ju tillsammans eller gift med en influencer med ett par tusen följare på Instagram. Hon la ut ett inlägg idag att det var sjukstuga där hemma och att därför skulle hon ha lite frågestund. Så att vi kan väl slå fast att Dennis Everberg inte skadad. Han är borta av sjukdomsrelaterade skäl. Sen om han själv är sjuk eller om han har en bondförkylning eller corona, om han ens själv är sjuk. Men sjukdom i familjen är i alla fall klarlagt. Det har vi en god källa på, som vi sa, eller hur, Linus Alin?
Det har vi, det har vi. Det tar att du har koll på alla influencers.
Så är det med oss ungdomar. Vi håller oss ajour vad som händer i världen. Det får du skaffa hjälm. Det är inte alls dumt.
Ja.
Nej, bara skoja.
Ja, nej, men det är helt rätt. Nej, men det var bra. Då har vi ju förmodligen utrett den saken.
Så då kan, nu har jag ju ingen varken doktorshatt eller läkarlegitimation, men vi kan väl slå fast att han spelar inte mot Brynäs imorgon, han spelar inte mot Örebro på lördag, och det är väl tveksamt om han spelar mot Malmö på tisdag, med tanke på försiktighets liksom distanskrav och annat, så lär man inte ta några rövare med när det är sjukdom inblandat.
Nej, för det är ju ett antal dagar eller till och med veckor som ju faktiskt är inkubationstid på. Om vi nu pratar corona, det vet vi ju inte om det handlar om, och man vet aldrig när det är förkylning och så vidare. Men därav så kan man ju inte agera hur man vill, även om man själv skulle vara symptomfri.
Och Rögle är väl en av klubbarna som så här långt har klarat sig undan corona, åtminstone i A-laget. Och det är väl, kan man väl gissa, man skulle inte bli chockad om det fick fäste där också, men vi får väl avvakta och se vad som händer, om detta är bomförkylning eller corona.
Sen samtidigt har ju spelarna i SHL möjligheter att testa sig mot corona också på ett ganska smidigt sätt. Jag menar, om Everberg sannolikt då har gjort testet eller gör det idag, onsdag, så kommer han väl säkert få något besked här i slutet av veckan. Och är han då symptomfri och får bekräftat att det inte är corona, då är det väl ändå ingen omöjlighet att han kan spela på lördag, tänker jag.
Nej, det är en god poäng. Den ska jag absolut vägas in. Åtminstone tisdag, åtminstone derby tisdag, känns ju för tidigt att utesluta. Men att han lär inte spela mot Brynäs i alla fall, det kan vi väl vara överens om.
Ja.
Men är Sebastian är det ju som ska få luften här.
Precis.
Nej, men träningen. Adam Tambellini finns ju med på isen, men han åker runt i en gul tröja till skillnad från de vita eller gröna som de andra spelarna har. Vilket ju tyder på att han fortfarande inte är helt återställd och liksom spelklar för match, utan han stegrar ju successivt sin träning, och där är ju, vet vi inte så mycket om prognosen just nu, om det är 2, 3, 4 matcher bort. Det får vi helt enkelt avvakta tills vidare och se, för när jag pratade med fysioterapeut Kristoffer Alvengrip inför derbyt här nu mot Malmö, så sa han att det är svårt att ge en exakt prognos, men att han är snart tillbaka, sa han i alla fall. Men han är ju inte med imorgon av träningen att döma i alla fall.
Den gula tröjan indikerar väl då att han är inte, man inte får tackla honom, han är inte tacklingsbar. Men du som har sett några träningar nu, din liksom känsla och bedömning att han, då deltar han inte liksom i kampövningar och annat. Liksom. Men det är känslan liksom att han deltar nästan fullt ut i övrigt, eller åker han liksom omkring och joxar själv med en puck för sig.
Nej,
själv?
Nej, alltså, han är ju med i, om man ser, de brukar spela liksom så här, ibland 5-5 liksom med de backpar och de kedjor som de har tänkt att ha på matchen, och där i de momenten är han inte med. Sen så är det 2-1 moment och liknande där han har varit med. Så, men det är som du säger där, att man är ju liksom försiktig med honom innan man tar nästa steg, så att han kan vara med och rulla på i kedjorna som, när det blir mer högintensivt spel på träningen.
Någonting Good. Annat? Någon annan som inte var på plats? Du har ju pratat om Dennis Everberg, du har pratat om Adam Tambellini, men fler?
Nej, det var det inte, utan det var alla de som var med i matchen igår var med på träningen, och där var inga förändringar i uppställningen. Det var samma backpar och samma kedjor.
Om man bara snabbt får ägna sig åt smittspårning. Linus, du var ju på plats förra veckan. Var Dennis Everberg med när de drog igång där efter, när de återsamlades efter uppehållet och tränade liksom inför första matchen?
Ja, det var.
Han var med även i måndags på träningen, så detta måste ha upptäckts igår då.
Ja, för att det kom ju när Rögle la ut laguppställningen på Instagram, så skrev de också att på grund av sent återbud så är Dennis Everberg inte med. Så att det måste ha kommit ganska tajt på matchstart.
Ja.
All right. Och,
efter derbyt eller?
Ja, det var en väldigt kort träning. De var väl klara, de började cirka 10:30 och ja, runt 11:00 så hade de gjort vad de skulle ute på isen. Några spelare stannade kvar och körde lite extra skott och lite så. Men den organiserade träningen var väldigt kort idag.
De spelar väl tisdag, torsdag, lördag, åtminstone 2 veckor i rad här nu. Så att, det blir nog en och annan sån här halvtimmes träning framöver, kan vi förmoda.
Jag antar att det var glatt humör på spelarna, det du såg efteråt när de kom gåendes så förbi på något vis där du befann dig efter derbysegern.
Ja, det var positivt såklart. Nöjda med segern, men och så en viss besvikelse över prestationen som de inte var helt nöjda med. Så det finns en lust att göra en bättre prestation i matchen imorgon mot Brynäs. För de tyckte inte riktigt att de nådde upp i den nivån sett i intensitet och så i derbyt här.
Då skulle man ju nästan haft ett premium abonnemang nu, så man kunde ta del av Sebbes kvalitetsartiklar i eftermiddag om Mombitti.
Precis, vi får de som då har premium får hålla utkik, så kommer där en intervju i Mombitti med Leon Bristedt.
Snyggt! Då tackar vi så mycket för din rapport, Sebbe, så får du lämna oss här och gå till datorn som du sitter vid i och för sig, men snickra på texterna.
Jag tackar för att jag fick vara med.
Ja, så fortsätter vi andra på vårt distansarbete när vi då gör podden. Det är lite speciellt, 4 stycken för första gången den här, första gången någonsin i en podd, men det funkar ju så här långt.
Absolut. Även vi har starka ungdomar i vår laguppställning.
Oh ja, det kan man lugnt säga. Men vi var inne på derbyt där. Sebbe kunde också säga att de var inte helt nöjda med prestationen. Man kan väl säkert säga att de allra flesta som såg det på på tv eller via skärmar kan nog instämma i att prestationen inte var på topp, vare sig från Rögle eller Malmö, men det räckte ju ändå till seger för Rögle.
Nej, hintar om gott humör och så här efter derbysegern i Rögle-läget. Men Rot, du var inte på gott humör när du skrev din krönika igår.
Nej. Jag fick ställa två kontrollfrågor. Det fick jag skicka meddelande till vår redigerare Karin Fredriksson och fråga, är det okej att jag skriver tradigast i rubriken? Det är ändå lite skånskt talspråk. Ja, det är två skånska lag, så det godkännes, sa hon. Och sen så skrev jag till Linus, du måste läsa min krönik, för det är jag liksom Olle Gnell-Olle här nu. De har precis vunnit derby med 2-0. Och man, ibland när man skriver vill man liksom känna att man har en fin balans, liksom ton i en text, vad man lägger rubriken och vad man lägger liksom, menar, hur tonen ska vara. Man kan förändra tonen med ganska små medel. Det var något som Linus... Det var inte mycket, men det var något som du... Men jo, jag sammanfattar väl det med att det var det tradigaste derbyt jag har sett i hela mitt liv. Och då har jag ändå sett minst liksom träningsmatcher mellan Rögle och Malmö som har varit rätt så liksom eldiga historier. Och det här var bara tradigt. Skrattar du?
Nej, jag tänkte på min synpunkt. Någon gång i slutet hade du någon mening där jag utmanade dig att stryka för att du skulle ta ett steg bort från mörkret. Det var rätt så negativt.
Ja, men det är liksom mycket av allt. Det är så dystert. Det är så dystert allting. Allt är bara dystert med jävla corona och... Man sitter hemma, man vill vilja vara där och arbetskvällarna brukar ju vara så jäkla roliga. Liksom. Man sitter där nere med 12 000 pers och flera tusen som åker ner och hejar på Rögle. Liksom. Och det är klackmatch och det är så mycket. Och så satt man en torr jävla Simors-sändning och lyssnar på bedrövliga frågor efter och bara kände, vad är det här? Alltså, ta mig bort från detta skitet.
Alltså, vi kan väl konstatera här och nu, Linus, att det är inte jag som skallar den här säsongen. Nu åkte Simon med på ett bräde här också. Fick de skit för coronan?
Röglepodden för dig som vill ha glädje i tillvaro. Är det vår nya slogan?
Förlåt. Men ibland måste man in i mörkret för att se ljuset. Det är bara... Ja.
Skämt att säga, Daniel, du ringar ju in väldigt bra vad man... Jag tror att väldigt, väldigt många av de som såg matchen håller med. Och, alltså, det blir ju inte mer påtagligt än i ett sånt här derby. I vilken tid man lever i och vad som är annorlunda jämfört med normalläge. Vilket som är väldigt mycket. Ja, men, om Rögle möter LHC borta, så här, om man ser den på tv och där är tomma läktare, inte superstor skillnad mot normalläge faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Men i ett sånt här derby så är det ju det blir så tydligt allting. Och det jag intervjuade Samuel Jonsson efter matchen och han var ju också inne på det, liksom han sa, det var bara trött som han sa, alltså med stämningen och matchen och känslorna och det är klart Rögle-spelarna är nöjda med segern, men det är ju samma sak för dem. Alltså, de är vana vid att åka in där inför fullsatta läktare. Det har liksom derbyladdats i flera dagar och folk har träffats och varit på pubbar innan och liksom slängt käft i korridorerna och så. Och sen blir det match och så är det massa känslor. Och du var inne på liksom Sylvegård där, Daniel, i din krönika också, när han liksom gör sitt för att elda igång. Och det hör ju också till helheten, sådana grejer. Och så blir det liksom bara en känsla av ett stort vakuum. Och det är väl klart att känner man så, och jag tror att de allra flesta faktiskt kände så, så ska man ju beskriva och skriva det ju. Det är ju, verkligheten är ju vad den är.
Ja, jag tycker, jag har förlåt igen.
Jag hade ju ändå förmånen, även om inte du ser det så, Daniel, att vara på plats i Malmö Arena.
Grattis!
och det var ju lamt att sitta där uppe i ena hörnet och titta ner på det. Men jag har ju ändå sett Rögle spela ett antal matcher den här säsongen och varit i Catena Arena också och utan publik. Så det är klart att Rögle har gjort långt bättre prestationer och mer intensiva prestationer den här säsongen än mot Malmö. Sen tror jag också man ska lägga till, som vi inte har nämnt än, och det är att om man ska vara klyschig så är det ju ändå så att det krävs två för att dansa. Och är det bara en som kan ta dansstegen på ett rätt sätt, så blir det ju ingen, det blir en succé. Och tyvärr, jag vet inte om man får använda det ordet i Malmö sammanhang, men tyvärr så har ju inte riktigt Malmö den kvaliteten för att bjuda upp till en vacker dans. Och då blir det vad det blir också i ett derby, tänker jag.
Det var ju tyvärr för alla som såg matchen, så var det också en matchbild som passar ganska bra in i den här tradighetsramen. Jag menar, Rögle gör 1-0 och har den ledningen att gå på och spela på bortaplan. Och har 1-0 med sig in i tredje, ja, men då är det väl rätt så naturligt att man som bortalag försöker slå vakt om den ledningen. Men hade det varit lite, i alla fall resultatmässig rock'n'roll, så hade det blivit en annan typ av underhållning ändå ju. Men nu följer liksom alla stenar från underhållningsvärdets del följer ganska fel, om man ska vara helt ärlig.
Ja, och det är väl kontrasterna som du var inne på, Linus, som gör att fallet blir högre liksom när det är derby. Men först tänkte jag, det här är som vilken match som helst. Det är som Linköping borta. Men sen blir det nästan ännu tråkigare än Linköping borta. Då blir det liksom, då blir det för stort gap mellan vad man förväntar sig och vad man... Och så tycker jag liksom att... jag var inne på det i min krönika också. Det är många, många år sedan jag såg Malmö så här tandlös. Jag tycker liksom... De har ju ett sämre lag än Rögle, och då kunde man ju i alla fall förvänta sig och tro att de skulle liksom försöka jaga Rögles backar eller liksom göra någonting för att liksom inte Rögle skulle kunna fisa hem den här matchen på tvåans växel, som det kändes som att de kunde göra, för att tyckte liksom att Malmö, varje gång de försökte ta upp pucken i banan så kastade de iväg den, och Rögle fick tillbaka den och kunde stå och spela runt den. Och tycker liksom att Malmö så såsigt ut i många moment, och förutom liksom någon dubbelchans i slutet på första, någon dubbelchans i slutet på andra och lite på väg att bli dramatik i slutet på tredje, så har ju Malmö ingenting, absolut ingenting.
Jag tror för derbyts underhållningsvärde så hade det varit bra om Adam Brodecki gjort mål på sitt jätteläge i powerplay, men då svarade ju Kristoffer Rifalk för, ja, jag har inte sett alla matcher den här säsongen för alla lag, men vi kan väl utgå från att det var en av säsongens hittills mest galna räddningar när han vände om och lyckades få ner klubbskaft på något vis och rädda ett baklängesmål. Och han höll nollan sen, så det var ju en mycket stark insats ändå av Rifalk på det han hade att göra.
Jag skrev en krönika inför derbyt där jag nämnde just målvaktsspelet som en av bitarna där Rögle har inte liksom touchat i topplocket ännu vad gäller kapacitet. Jag tycker väl att som du sa, genom att verkligen, han fick ju trots att Malmö inte skapade särskilt mycket heta chanser, så fick han ju ändå över 30 skott på sig, vilket är en del av hans prestation, plus då den här jätteräddningen. Så det är klart att det var ett liksom avstamp mot något från Rifalks sida, även om de här riktigt, riktigt heta chanserna var få.
Jag tycker man ska lägga till där också att när du nämner skottstatistiken, båda lagen hade över 30 skott. Det var ganska mycket kosmetika över de skotterna. Det var, alltså skulle man skära ner det till antal farliga skott, så skulle inte skottstatistiken vara nämnvärt hög. Det är min bild av det.
Nej, det tycker jag, ja, ni har båda rätt faktiskt. Genom du har helt rätt i det. Det är precis som jag sa, i slut, räknar man bort de här tre liksom, slutet på perioderna, sekvensen, så är Malmö totalt tandlösa. Men jag tycker också, som Linus var inne på, att Rifalk utstrålar någon slags lugn och trygghet av några situationer i första liksom... Det handlar med målvaktsspel, handlar det ganska mycket om synk med liksom resten av laget och en känsla, en utstrålning av lugn och trygghet. Och det, så har det inte varit i alla matcher så här långt ifrån. Så att, jag tycker också att det kändes som Jag tror ändå någonstans, även om han har svettigare nollor, så var det nog viktigt för Rifalk att få börja om efter uppehållet och sätta ner fötterna på det här ändå liksom tydliga sättet.
Jag tänker att jag kan runda av det just med Rifalk här, att i intervjun efteråt så ställde jag faktiskt frågorna. Dels var det att han höll med om att det inte var en klockren retur som gjorde att Brodecki fick det läget. Han hade velat styra ner den pucken i hörnet med klubban och inte med benskyddet rätt snett upp till Brodecki. Det var det ena. Sen revanscherade han sig gruvligt när han gjorde den räddningen på returen sen då. Och sen så tog jag just den frågan med honom att fråga han om hans säsong, och det kanske är så att han gav svar på tal för den som då tvivlat på något vis. Och då menar han på att för honom har känslan varit bra hela säsongen. Så att hans upplevelse rimmar inte riktigt lika med kanske betraktares upplevelser så här långt under säsongen.
Han sa ju samma sak i din intervju, Linus, som vi hade inför, där han tycker att han har tagit steg så här långt. Liksom. Och det är klart att han har ju en måttstock och vi har en annan måttstock. Vi många som bedömer det liksom runt omkring tittar liksom på, oj, det var en tavla i Gävle och där var ett skott där som inte borde ha gått in. Liksom. Det är klart att han har ju en annan, han tittar på det från ett helt annat perspektiv. Hur funkar hans teknik och vi jämför liksom äpple och päron, tror jag.
Nu har vi pratat om matchens tradighet, så, men vi måste också stanna till ett ögonblick med det vi har uttryckt i texter och pratat om, maktbalansen. Du skrev det, Daniel, jag skrev det också i någon text igår. Alltså 20 poängs skillnad mellan Rögle och Malmö på 12 matcher. Det är helt galna siffror. Och förra säsongen vann Rögle alla derbyn också. Då. Men trenden är ju tydlig att gapet mellan lagen blir bara större och större och större.
Ja, men sånt här går ju lite i cykler. Helt plötsligt så står man och tittar på någonting som man ser i ett mönster. Liksom backar några år så kollar vad liksom MFF och HIF var. Det var på varsitt håll i den tabellen. Liksom. Sak samma. Jag drog paralleller till den här premiären, var det väl 2017. Det var alltså säsongen där sen Cam och Chris tog över i november. Där Malmö mosade Rögle i premiären 5-0. Det kunde bli ett 50-0. Det kändes som Emil Kruse, han stod med tungan som slips i tredje perioden och var helt färdig. Alltså de mördar ju Rögle med en arbetsinsats och allt liksom. Och sen är vi känslan att de har ju rest totalt åt olika håll. Där liksom Rögle har trappsteg uppåt hela tiden. Så har ju Malmö liksom under Peter Anderssons år liksom fått kanske en lite mer och mer slimmad kostym. Men hela tiden haft liksom den här otroliga arbetsetiken. Och vann ju väldigt mycket matcher på ett liksom ramstarkt kollektiv. Nu känns det ju som att liksom efter tränarbytet så har man ju tappat det. Liksom. Och det som vann matcher åt Malmö innan, det är borta. Så jag tycker liksom, nu är det Rögle både ramverket, arbetsinsatserna och spetskvaliteten. Och Malmö har ingenting av det.
Jag tänkte precis fylla i med det du avslutade med där, Daniel. Det är ju väldigt tydligt att Rögle vinner matcher tack vare kvaliteter som man har anammat, eller inte anammat, men som Malmö hade tidigare. Just det här med ett spelsystem, fyra, alltså Malmö när de var som bäst då för ett par tre år sedan. Ett spelsystem spelade inte någon roll vilken kedja som var inne eller vilka backpar som var inne. Alla gjorde samma saker i varje byte hela tiden. Det var liksom som en klocka som bara tickade och tickade och tickade i match efter match. Och det är lite det som gör Rögle framgångsrikt nu. Det spelar ingen roll om det är Taylor Mattsson och company som är inne eller om det är Daniel Saar och hans gäng. De är på samma ställen på isen och de gör samma saker och de går efter spelsystemet som man har satt upp tillsammans. Så det kombinerat med då den här offensiva kvaliteten gör ju ett SHL-topplag komplett.
Och sen även när liksom maktbalansen börjar förskjutas, när det kändes som att Rögle var på väg att ta över mot Malmö, så kändes det ändå som att Malmö under Peter Andersson var väldigt skickliga på att få derbymatcherna jag menar, vinna coachmatchen nästan. Få matcherna att bli på det sättet som gynnade Malmö. Det var väl flera liksom där man kom till. Man kände som att Rögle hade bättre form och kanske ett lite bättre lag. Men det blev en grinig jävla historia som till slut liksom Malmö vann och Rögle stod där och det röker och alla ändar liksom. Det har man ju också tappat nu. Känns det som att de har ingen riktig riktning på någonting.
Det är de här matcherna var ju Malmö mästare på att få rätt personer i Rögles lag helt ur balans.
Ja.
De kunde ju reta gallfeber på folk som tog och började ta dumma utvisningar. Och, ja, det är väl den matchen där Cam Abbott också, även om det var på väg att svänga under den säsongen, så då när han stod med den här tv-apparaten och var förbannad på något domslut. Man såg ju, nu var det ju ett speciellt derby på alla sätt, men det såg ingen tillstymmelse till att någon av Rögle-spelarna skulle ge sig in i något som ens riskerar att man åkte åt fel håll vad gäller mental balans och mental anspänning och allt sånt där.
Ja, det var ju en tv-bild där Emil Sylvegård stod och tjafsade med någon Rögle-spelare, men det var ju uppvärmning innan matchen hade börjat. Det är ju han ju en av de bästa i Sverige på det här kryper under skinnet, men jag tyckte jag såg inte det en enda gång under matchen.
Man kan väl också uttrycka det så här. Ja, det var någon gång efter någon periodpaus. De var lite små tjafs efter periodpaus. Efter slutsignalen i någon period. Innan de skulle gå till vila. Men man får ändå imponeras av Rögles enkelhet någonstans. Att bevara den här 1-0-ledningen i tredje perioden. Tiden bara rullade på. Det hände ingenting. Det bara rullade. Och sen så kom det något läge för Malmö där i slutet som Rifalk fick gå in och briljera igen på. Men det var ju faktiskt en komfortabel resa och det i sig är ju imponerande.
Jo, men det är ju så med lag som gör vad det de behöver göra för att vinna. Jag menar, vi har sett Rögle vända underläge och avgöra sent i många matcher tidigare när det har behövt som mest Oskarshamn och Skellefteå och allt vad det nu är. I den här matchen behövde man bevara sin 1-0-ledning och det kändes som du sa Daniel att Rögle-spelarna insåg att ja, men det räcker att vi spelar på det här sättet. Det är ingen som behöver ut sig och liksom tömma liksom energilagren till 100% för att lyckas med det, utan man spelar hem matchen och sen var det bra med det. 3 poäng in på kontot och så åker man hem igen. Det är liksom, man anpassar insats efter scenario lite grann.
Jag menar, nu satte vi höga betyg på en del av backarna. För liksom Rögle har många spelskickliga backar och det syntes ju i slutet av matchen hur, precis som ni säger, hur komfortabelt de spelar hem det. De är pucktrygga, framförallt när ingen liksom, är det någonting man inte ska ge liksom Niklas Hansson, Samuel Jonsson och Ekestål till exempel, så är det kanske tid med pucken. De är ju inte de mest fysiska backarna. De ska ju liksom kanske i så fall manglas bakom mål om man vill liksom att det ska hända någonting. Men det känns ju inte som att det är en sortens liksom prövningar. Utsattes ju inte Hansson och Jonsson och kompani med för en annan gång under matchen.
Apropå det, Niklas Hanssons macka till Brady Ferguson som missade helt öppet mål från typ 1 meter. Han, gör man inte sitt första SHL-mål på det så kan det dröja oerhört länge när man gör sitt första SHL-mål. Men vilken passning av Niklas Hansson där. Om ni minns den.
Det är fantastiskt. Men Brady Ferguson, det är ju faktiskt en otrolig miss han gör. Måste jag säga.
Ja, det är ju det.
Det är inte det, första heller.
Nej, och det är ju med, alltså, när man säger så, det är otroligt, det är inte första heller. Det är det inte. Det säger ju 2 saker. 1, han har ju faktiskt tagit sig. Nu var det Niklas Hansson som hjälpte honom väldigt långt på traven. Men han har tagit sig till läge nu, Brady Ferguson, som han inte gjorde i början av säsongen. Det är den första grejen. Den andra är ju att det här måste ju sätta sig i skallen på honom såklart. Att han lyfter den pucken och missar mål. Det gör man ju inte om man har 3 raka matcher i ryggen där man har hängt en kasse liksom. Utan han behöver nog peta in den här första pucken snarast möjligt, tror jag.
Det var ju matchens absolut bästa chans, inkluderat Rögles mål. Ja, i och för sig, Simon Ryfors var ju helt ensam rakt framifrån med en tom kasse i slutet. Så det är klart att det kanske var lite lättare. Men i övrigt så alltså det är ju en bragd att missa målet i det läget som Brady har. Och det är, det är inte mycket mer att säga det än det. Alla som såg, såg.
Men även jag som överste surskånk kan väl sträcka mig till att vi får väl vi kan väl berömma någonting också. Vi snackade innan om Samuel Jonsson. Vi får väl fortsätta konstatera att han går från klarhet till klarhet. Jag vet inte fasen om jag har... nej, man har inte sett honom.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Så här bra, men trodde inte att han hade de här höjderna i sig heller. Där har de ju fått fram en toppback som det såg ut.
De fortsätter också och matcha honom tyngre och tyngre, fler och fler minuter, och det är så det funkar. De formstarkaste spelarna ska spela mest, och det känns ju väldigt välförtjänt just nu att han loggar de minuterna som han gör för Rögle. Och jag tycker också att tillsammans med Niklas Hansson fungerar, alltså de två tillsammans fungerar väldigt bra. Alltså om man tittar på det på pappret kan man tänka att undrar hur de redar ut det i egen zon när det kommer tunga forwards med tung press. Men det har ju inte varit några problem för dem ju.
Nej, och om vi fortsätter på backspåret, vi har ju varit inne på det i podden. Och det är ju alldeles uppenbart att det är en annan typ av matchning den här säsongen. Är man sjunde back, är man sjunde back i praktiken. Det blir inte mycket spel för Samuel Johannesson. Och Craig Shearer, han verkar ju vara så långt bara kan komma från att överhuvudtaget närma sig matchspel. Så det här med att konsekvent gå på sex backar är ju en höjning av kravribban. Och också en höjning, tycker jag, från sättet att se på det. Vi ska gå mot guldet. Vi kostar vad det kostar vill.
Känns det som faktiskt har, trots att Cody Caron har försvunnit, så får man nästan ändå känslan att de har uppgraderat spelskickligheten på backsidan. Men Jonsson är spelskicklig på nivåer jag absolut inte kunde se komma. Ekestålen spelskicklig back. Jelena har liksom också tagit kreativa kliv, känns det som. Hansson är spelskicklig. Men när man jämför med gå igenom backsidan de senaste åren, så ser man liksom hur många ganska, liksom, vad ska man säga, fysiska, lite otympliga, lite mindre spelskickliga backar har fasats ut en efter en. Gå igenom den här backlistan, och då är ändå Johannesson på bänken som kanske är den största liraren av allihopa. Så de har väldigt mindre fysik och mer spelskicklighet på sin backsida.
Men om vi stannar till vid Samuel Johannesson. Det här är ju han är ju inne i en viktig tid i sin hockeykarriär. Och behöver utveckling, behöver matchning. Rögle behöver ha honom om en back går sönder. Han själv, alltså, han har ju hamnat i kläm här. Det här är ju en jättedålig situation på något vis för honom, och för honom kanske det vore bättre att bli utlånad i det här läget, men det skulle ju inte kunna hända eftersom, som sagt, en back skadad så kommer han gå in där.
Men det är ju en del av alltså seniorlivet också, alltså jag menar, en talang, absolut, det är han, en jättestor talang, men konkurrensen är ju så hård som den är just nu, alltså det är ju upp till spelaren då visar att man ska spela på forwardsidan. Erik Andersson kom in nu istället för Dennis Everberg. Han spelar alla matcher i grundserien. Ja, det var ju bara grundserien förra säsongen. Och börjar helt given i laget där tillsammans med Mattsson och Bengtsson. Och sen blev han och Sido satt för konkurrensen. Ja, då var det han som rök. Och det är samma sak på backsidan ju. Jag menar, Shearer inte ens med i truppen. Och jag har svårt att se vilken av de andra sex backarna skulle man plocka bort för Johannesson just i detta läget. Det finns ju ingen just nu. Samtidigt för Johannessons del så gäller det ju att se på den här situationen med liksom på ett sunt sätt, att man tar det här på rätt sätt. För jag menar, det kommer ju ofrånkomligen bli så att han kommer få chansen. Alltså det är ju, Rögle har inte åkt på någon sån här, förutom Tambellini, skada där folk är borta ett par veckor. Jag menar, ett par veckor här, då snackar vi 6 matcher kanske som man får gå in och spela. Och då gäller det att ta det läget, så det gäller att se till att vara redo. Som ungspelare handlar om hur hanterar jag den här motgången? Och dessutom, vi var inne på det lite under försäsongen. Jag vet, jag pratade om det i något avsnitt där, att Johannesson som ung talang då har haft en kurva som pekar rakt uppåt först. Man får chansen, man gör avtryck. Det blir liksom, man gör många intervjuer i media och men genombrottet. Och sen efter det, för många så kommer en liten dipp. Och det är kanske den han är inne i just nu också.
Men jag kan ju tänka mig att det blir någon krock i huvudet också. Jag menar, så mycket, så som han slog igenom ändå förra säsongen, så mycket is han fick förtroendet att bära ett powerplay trots att de var liksom ordinarie. Så att ganska meriterat folk på bänken för att Johannesson skulle ratta ett av powerplay. Sen kommer han hem eller får liksom en lång försäsong, tränar, lägger på sig liksom kilo och sen har jag säkert klivit in i den här säsongen med liksom någon slags tanke att nydraftad dessutom väl, att här ska det liksom exploderas. Och sen efter 12 matcher så har man knappt spelat ett byte. Det är nog lite två verkligheter som har krockat, kan jag inbilla mig.
Ja, och det är absolut. Men det är ju de här 12 matcherna, om nu blir bara fler. Det är hur man tacklar den här tiden som avgör om det kan exploderas när man väl kommer in i laguppställningen. För går man in med en inställning då att man överarbetar situationer eller att man inte, ja, att man inte spelar sin hockey och gör det man är bra på, då blir det ju, då knyter ju allting sig. Har man då förmågan att, trots att man är ung och allt sånt, och lita på sig själv och liksom ta sig an uppgiften på ett bra sätt, då kan man ju fortfarande explodera. Och gör man det, då är Johannesson inne på sexpack och då ska man plocka bort en Samuel Johannesson som kanske har gjort sin andra SHL-succé, om man har tagit den chansen. Och då blir det svårt för tränarna. Så det blir ju, jag tror ni förstår vart jag vill komma i resonemanget.
Jo, men ibland har man ju suttit och pratat om liksom att, ja, men det är lite, att det är politiska beslut. Liksom. Någon värderas liksom annorlunda för att det är typ ett nyförvärv och man kan inte peta en nyförvärv. Men det har man ju ändå lärt sig att så funkar ju ändå inte. Abbots presterar och spelar och så skiter de i om du tjänar mest eller om du tjänar minst. Liksom. Så helt rätt. Tar Johansson detta och tar den här petningen på rätt sätt och liksom grinar och tränar hårdare än de andra, så kommer han få sin chans. Helt övertygad. Det var ett unikt en säsong som denna. Nu har jag säkert fel, men det känns ju som att ingen av Rögles backar har missat en sekund så här långt av något skäl. Så att det är ju lite otur. Det brukar ju alltid vara någon som har snuva eller ont i en arm eller något.
Och rent hierarkimässigt på Rögles backsida så känns det ju helt cementerat att, att det är Johannesson som kommer få chansen när någon går sönder. Jag menar, i annat fall hade man ju såklart för att ge Craig Shearer lite energi och lite liksom lite tro och lite så här, ja ni vet, få vara med laget lite på matcher, så då hade man ju sett honom som bänkspelare i några matcher, alternerat lite för att, ja, lyfta honom lite grann. Men Johannesson har ju varit sjunde back hela vägen, så det är ju liksom inget snack om vem som ska in i laguppställningen den dagen den första backen då blir sjuk eller går sönder, eller om Johannesson springer om någon på träningarna och att coacherna tycker att nu har du förtjänat ditt läge, helt enkelt.
Det känns som att bokstensmannen är mer aktuell att spela än Craig Shearer för tillfället. Han har ändå varit död i 700 år. Om jag tar i lite. Skoja.
Ja.
Vi måste få skoja.
Ja, men visst. Bokstensmannen eller Ötzil, Alpmannen, han har väl varit död i 5000 år. Ja, nåväl.
Men jag ska tillägga då bara apropå Craig Shearer. Jag vet inte, för er som inte läste den intervjun så finns den om ni söker på hans namn på hd.se. Jag gjorde en intervju med honom förra veckan under uppehållet om hur han såg på sin situation och sitt läge när han då är på läktaren så länge. Och säga vad man vill, men jag blir imponerad av hans liksom svar och retorik på de frågorna. För det var ändå ett par tuffa frågor jag ställde till honom. Som inte är jätteroliga att svara på när man är i den här sitsen som han är. Det är många som hade kunnat peka finger och rikta kritik både hit och dit. Men han pekar mest på sig själv och liksom pekar på saker han ändå vill göra för att kunna hjälpa laget trots att han är i det här läget. Och det tycker jag är respektingivande med tanke på situationen han är i. Många i det läget gör på andra sätt. Så det vill jag ändå flika in i det här resonemanget innan vi avslutar det.
Ja, om jag får tillägga något där så tycker jag håller jag med dig på ett sätt. Han har goda ekonomiska skäl att säga som han gör, men jag håller med dig. Han kunde duckat en intervju, han kunde pratat om att han inte får chansen. Han kunde pekat på mycket, men jag håller med dig. Han är professionell i sina svar och lägger inte skulden på någon annan.
Vi rundar det snacket och fast ändå inte, för det är klart att precis som du sa Daniel, ingen back har ju nästan missat någon sekund den här säsongen. Vi har varit inne och touchat på med Dennis Everberg tidigare, har han några symptom eller inte, och hela tiden så är vi omgärdade av corona, vare sig vi vill eller inte. Och det kan ju bli så, det vet man inte heller, att någon back blir smittad och då kommer någon av Johannesson in och så kanske Kira in på bänken och så vidare och så vidare. Så att det är ju väldigt oklart med allting. Corona, ska vi ta ett varv där också?
Det är väl ofrånkomligt. Det är härliga ämne.
Ja, och jag står fast vid det jag sa för några veckor sedan. Jag tycker fortfarande att det är jättemärkligt hur det kan vara som det är. Jag satt och tittade i Malmö Arena igår. Och de är ju absolut inte ensamma. Det är ju så överallt. Men okej, vi får lära oss hela tiden att det ska vara 2 meters avstånd. Och det trycks in. Jaha, men där kunde man ju läsa på jumbotronerna. Tänk på avstånd 1 meter. Okej, då har vi redan reducerat det till 1 meter. Och så tittar man på logerna eller platserna, restaurangplatser. Titta liksom, är det ens en meter mellan folk? Nej, det är det ju inte. Och jag tycker att det är så märkligt att man i ett läge när det är sjukt hög smittspridning så kan man bara helt öppet låtsas som att det regnar. Jag fattar inte det alltså. Jag blir upprörd på sånt här. Varför ska vi gå omkring och hålla 2 meters avstånd vid andra om det är helt okej att hålla mindre än 1 meters avstånd bara man sitter i någon restaurangkit eller så i en hockeyarena? Jag tycker det är sjukt.
Det är klart det. Det är märkligt alltihopa. Det är väl dags att tänka till för alla kanske.
Men jag förstår ju att det finns en ekonomisk aspekt i det här. Jag fattar hela kittet. Men alltså det sänder sådana signaler om att på en hockeymatch, har man lyckats komma över en sån logeplats eller någonting, då går man bortom alla rekommendationer i princip.
Men vad är det senaste nu då? HV71 har stängt ner på grund av corona. De som var före uppehållet är väl tillbaka lite grann. AIK och Allsvenskan läste jag idag också har stängt ner. Det är väl där vi är för tillfället, eller?
Ja, precis. HV har fått matcher uppskjutna den här veckan. Jag tror jag precis när vi började spela in han läser mig till att de sköt upp även deras match på lördag. Vilket innebär att Högas på fortsatt med matcher. De uppskjutna, SHLs ledning har sagt i media att de inte tycker att det är någon superfara ännu. Alltså vi gäller att kunna peta in de här uppskjutna matcherna på lediga speldatum, i och med då att det inte blir något CHL och så vidare. Att det fortfarande finns luckor, men fortsätter detta då längre period så behöver man inte vara Einstein för att räkna ut att de här luckorna kommer att ta slut så småningom. Och då kommer man hamna i ett läge där man sannolikt får ja, reducera antal grundserieomgångar kanske eller något liknande. Det finns ju inte hur många matcher som helst som kan skjutas upp. Det finns ju ett tak för hur länge det funkar. Och det, fortsätter du den här takten så kommer man ju säkert att slå i det taket.
Ja, verkligen. Det är ju inte otänkbart att det är något lag som drabbas nu. Nu ska Rögle spela tisdag, torsdag, lördag, tisdag. 6 inställda matcher. Nu, var skulle du stoppa dem någonstans?
Precis.
Midsommar. Nej, det är, jag lutar mer och mer åt att det kommer inte det står några lag 52 spelade matcher när den här grundserien är slut. Det avundas inte de som sitter i SHL eller sitter i styrelserummen och ska ta beslut om detta. Det är svåra beslut.
Men om man kommer dit här, vi är ju inte där än, men inte helt osannolikt att vi kommer dit då. Att det inte blir 52 omgångar, det blir ojämnt antal hemma borta matcher, lag som kanske har hamnat efter, ja, dels kvalitetsmässigt men också på grund av coronautbrott och inte får tid att hämta hem dem, kanske försöka hämta hem de poängen i antal omgångar. Alltså börjar man rucka på det då, jag tycker det är självklart då att man stänger för nedflyttning. Det finns ingen rim och reson i det annars.
Men vi får väl se vad som händer. Det kanske kommer ett vaccin och så är alla spelarna vaccinerade i januari och kan spela varje dag i 50 dagar så de kan spela slut.
Eller 500 år.
Ja, men jag bara säger apropå, det är ju dystra tider och så som vi pratar mycket om och det är tufft med den här ovissheten, men någonstans får vi ju tillsammans med våra lyssnare också alltså klamra oss fast vid det faktum att det, nu spelas det fortfarande hockeymatcher som vi kan prata om och analysera och bedöma på alla sätt och vis. Så det, jag tycker det är viktigt att komma ihåg att det är liksom själva den delen, det är ganska kul ändå. Alltså oavsett scenarier och vad som händer och så vi får passa på nu när vi inte, det kan svänga åt andra hållet också. Vi får inte glömma det att det ljusnar igen. Vi får inte glömma att det finns olika liksom, vägar det här kan ta. Så just nu så har det tyngt ut. Men jag bara vill komma fram till att vi får inte glömma att det inte kommer vara så här för alltid. Utan att vi får liksom, jobba fram det positiva i det vi kan.
Kommer det bättre tider, Linus?
Det måste det göra, Daniel.
Åh, vad glad jag blir.
Annars blir jag lisen.
Jag med. Åh, ge mig något att hoppas på.
En spaning kanske?
Ja.
Jag har en faktiskt.
Ge Daniel en spaning, Linus, så han får upp humöret.
Ja, jag ska plocka fram min, tyvärr är det nu inte mina papper utan min mobiltelefon. Och kolla på en bild som Hans Abrahamsson på Aftonbladet ut på sin Twitter idag och jag har lånat den av honom. Den handlar om då tabellen nu gällande poängsnitt och var lagen skulle hamna till slut då över just hela grundserien om de fortsätter i samma tempo efter 52 omgångar. För den här SHL-tabellen haltar ju som vi har snackat om otroligt mycket. Men Rögle har just nu ett poängsnitt på 2,33 per match, vilket är väldigt högt och det är man ju etta på i ligan då. Frölunda tvåa, Oskarshamn delad trea faktiskt tillsammans med Luleå.
Oskarshamn delad trea tillsammans med Luleå?
Tittar man bara på snitt, alltså inspelad poäng per match, så har Rögle 2,33, Frölunda 2,07, Oskarshamn och Luleå 2,0.
Luleå är ju så sopiga.
Tittar man i botten av tabellen då, Malmö 0,67 och sen Linköping och Djurgården tar i snitt en poäng per match. Om den här låt säga att tempot hade fortsatt. Malmö hade tagit lika många poäng per match fram till 52 omgången. Och Rögle hade gjort likadant. Då hade Rögle vunnit serien på 121 inspelade poäng. Frölunda hade varit tvåa på 108. Och sen Oskarshamn och Luleå trea där på 104. Malmö, om de fortsätter i samma takt, hade tagit 35 poäng på hela...
Oj, vad du flörtar med lyssnarna här nu, Linus.
Det är fakta igen.
Drömtabellen för alla med grönvitt hjärta.
Ja, men det är svart på vitt fakta. Så topp 6, om poängsnittet hade fortsatt så här, hade varit Rögle, Frölunda, Oskarshamn, Luleå, Örebro, Växjö.
Intressant spaning.
Ja, men det är ändå en med tanke på att det är så otroligt svårt att få en överblick av den här tabellen, så är det ju ändå en indikation lite att kolla på poängsnittet och se, eftersom vissa lag har spelat 14 matcher och andra 9, så får man ändå ett hum om vart lagen är på väg och hur de har spelat hittills.
Det är nog det mest rättvisa man kan göra i det här läget.
Jag tror också det faktiskt.
Här och nu är ju den poäng per match mycket mer intressant än en annan säsong. Sen är det rimligt att tro att verkligheten kommer att komma i fatt både positivt och negativt. Det är rimligt att anta att kommer att krokna med tiden lite. Och att några Sleeping Giants vaknar och cyklar igång ett högre poängsnitt än vad de har idag när de börjar få ordning på grejerna.
Verkligen.
Blev du mer pepp nu, Daniel? Steg humöret, temperaturen?
Absolut. Jag ska skita i min spaning för att den hade inte så mycket. Jo, den är lite gnällig kanske. Det kanske inte passar. Vi kan inte orka mer gnäll idag.
Jo, men kör.
Är den intressant så kör vi. Måste
precis.
Den är utkant. Nej, men så här, min dotter så tyckte man redan för 10 år sedan. Om jag råkade spotta någon gång, sa hon. Vet du hur äckligt det är att spotta på barn? Och det tog jag lite till. Men så ja, det är det ju faktiskt. Vad ska jag göra det för? Så jag har ju fått ett sånt här... jag har ju slutat spotta. För jag inser, vad ska jag göra det för? Men varje gång man zoomar in en hockeyspelare på isen så spottar människan. Så jag har ju fått en radar för spott. Så jag undrar liksom, varför spottar man hela tiden? Om du och jag spelar badmintonhjälm så spottar man ju inte. Så det är inget man måste göra för att liksom under stark fysisk ansträngning.
Men visst har ni väl sett även inomhus spelande alltså som inte har en is och spotta på utan golv, sett dem gå förbi en papperskorg och spotta. Inte lika vanligt.
Nej, jag har sett Conor Obers spotta på scenen på Vega i Köpenhamn. Det var också äckligt.
Jag tänker att i fysiska sammanhang så kan det bli lite för mycket saliv som man vill bli av med.
Ja, det är möjligt. Det är bara en notering att om man jämför hockeyspelare eller idrottsmän framförallt med andra normalt eller andra människor liksom, så måste ju
normalt funtade människor.
Ja, men så måste ju spottandet ligga på en 500-600% över normala motionärer.
Men den här spottlåskan du nu levererar mot spottandet, den riktar du till hela hockeyetablissemanget här nu. Sluta spotta.
Nej, jag riktar inte någon. Jag bara har konstaterat att det är ett jäkla spottande.
Ja, det är en skön... utflikning här av Röglepodden.
Vi kan väl ändå samla allt gnäll i denna och så tar vi liksom nya positiva tag nästa vecka.
Det börjar med 100-firande åt hjälp mot lakritsglass och sen har vi bara deppat ihop i en timme här nu.
Förlåt att vi har dratt ner dig i covid-träsket, hjälp.
Ja, men jag har i alla fall min lakritsglass.
Ja, men det är gött. Jag kan leva upp er med en historisk utvikning på slutet om ni vill.
Är det nu Kanada kommer?
Jag vet inte om vi är där.
Tur att jag har en stor bunke glass.
Nej, det blir inget Kanada. Men det blir ett annat rödvitt gäng.
Danmark?
Danmark, det är ett dejligt land. Precis. Vet du hur många danskar som har representerat Rögle i åtminstone en säsong?
Varför vänder du dig till mig?
Ja, men du är ju supergissaren. Förra veckan så bara...
I Danmark måste väl ändå ha funnits lite fler än slovaker och sånt i. Jag gissar på 10.
Okej. Okay. Linus?
Det måste vara fler. 20 säger jag då.
Du ligger svaret ganska exakt mitt emellan. 16 stycken danskar har representerat Rögle genom tiderna. Mm-hmm. Jag ska inte gå igenom alla dem för då drar vi över tiden. Jag tänkte att jag skulle ägna mig åt lite dansk centerspaning idag. Jag har hittat 4 rätt så renodlade centra som har representerat Rögle. Och våra upplysta lyssnare de sitter där hemma och har bockat av en och annan. Så nu blir det På spåret med Linus och Hjelm. Vilka centra har vi att kasta in i leken?
Jesper Jensen.
Vart är ledtrådarna någonstans?
Det behövs inga ledtrådar att de har varit centra. Och Linus har satt den första, Jesper Jensen.
Han tog ju den lättaste.
Har Hjelm någon att komma med? Jag är en som fick sparken i januari 2012.
För att
han, citat, vi är inte nöjda med hans prestation i år. Han tillför inte den fart och den intensitet vi önskar spela med. Han passar inte in i det systemet och då tycker vi det är lika bra att skiljas åt, sa Rögles klubbdirektör Peter Hedlund. Om 2002. Kirill Starkov. Så har vi två centra till.
Klingande namnet, Kirill Starkov.
Precis. Ska ni vara med och gissa på de två sist? Den ena är ju en liten slamkrig för han spelar bara 16 matcher säsongen 2004-05. En av de gladaste, trevligaste hockeyspelare man har sprungit på.
Ja, den kan jag inte. Jag har ju, alltså, när man snackar danska rögdespelare så är det ju en sån här gamling, får man säga så. Som man har talat om. Men nu är jag risk att Thomas Sarsen göra bort mig vad gäller position.
Jag tror på dig. Du kommer säga rätt.
Så jag vet inte om jag vågar egentligen. Men jag måste ändå säga det. För annars...
Du har rätt.
Jag säger Heinz Ehlers då.
Det är rätt!
Det är det. Gud.
Och den andra som är fiskare efter var Mårten Gren. Men vi kan börja lite kort med Heinz Ehlers. För han är kanske en av de största. Vi har varit inne på honom innan för att han skickade en hälsning. Så jag har dragit lite med honom. Men han kom ju till Rögle i miljonsatsningen 91-92 när Rögle gick upp till Litsen. En artist i liksom Johan Matti Altonen-klass, en center, lite diva, en profil av stora mått. Han gjorde alltså 74 poäng på 35 grundseriematcher den säsongen i Division 1 Allsvenskan. 74 poäng på 35 matcher. Rögle gick upp. Han spelade kvar en säsong i Elitserien 92-93. Gjorde då 33 poäng på 38 matcher. Sen fasades han ut och han försvann hem till han försvann till Schweiz i bil. Han spelade 2 år i Klagenfurt. Han fortsatte till Tyskland, Augsburg, Berlin. 4-5 säsonger Berlin Capitals. Slutade han 2004 efter en säsong i 2 säsonger hemma i Ålborg. Sen har han ju fortsatt, han har en lång historik även som ledare, framförallt i Schweiz där han har varit verksam på ledarnivå som head coach sen, med start 2007 och egentligen fram till våras då han var i SCL Tigers som han slutförde sin 4:e säsong som head coach där. Numera är Heinz Ehlers enbart head coach för Danmarks landslag.
Ja, inte du, eller jag, eller någon av oss intervjuat honom nere i Schweiz under något träningsläger med Rögle? Eller minns
jo, men det var då jag samlade på mig en hälsning. Vi träffade honom när vi var nere med Rögle i Köln. Där. Han var där med sitt schweiziska lag.
Just det, så var det. Minnet är bra men kort.
Så du har sett mig prata med Heinz Ehlers där nere?
Mäktigt.
Mm-hmm. Jesper Jensen då, center Jesper Jensen, som är något av en svensk hockeyvagabond. Kom till Rögle från Karlskrona. Var med och gick upp 2014-15. Men försvann sen. Han spelade bara 17 matcher 2015-16. Jag kommer inte ihåg om han blev skadad. Det blev han kanske. Någon axelskada kanske.
Eller jag vill minnas att det kan ha varit någon hjärnskakning också.
Ja, det stämmer.
Inte helt hundra på det, men det är så här minnesbilden i alla fall.
Rullar i alla fall vidare till Brynäs efter Rögle. Tre säsonger. Var uppe i Skellefteå en sväng och gjorde sedan en säsong i Malmö. Och nu är han lagkapten hemma i Frederikshamn i Danmark.
Oj!
Oj!
Oj. Ja, men det känns som att hans karriär nästan tog slut då.
Ja, det är ju taskigt att säga. Det är sånt som händer. Den tredje centern är då Morten Gren, som numera tror jag jobbar som både som agent och någon slags tv-kommentator. Jag har i alla fall sprungit på honom i lite olika sammanhang. Det är en glad fyr. Han har inte spelat särskilt mycket i Rögle. Han kom ju på lån 2004-05 från Modo. Gjorde 16 matcher och 20 pinnar. Gjorde liksom succé, får man säga. Och sen, han var väl en sån som ryktades tillbaka varje säsong. Nu är väl, det är väl han och Peter Hirsch som har ryktats flest gånger till Rögle.
Byron Richie, Ryan Vessi.
Förlåt. De två är ju i särklass.
Varenda silly season i typ 12 år.
Ja, faktiskt. Men det blev lite mer spel i Modo och sen så blev det spel i Leksand i 3 år. Sen så gick han till Malmö 3 år. Sen försvann Gren till Tyskland, Hannover, Schwenninger och sen avslutade han med 3 säsonger hemma i Rungstedt.
Morten Gren där, Daniel, jag har en minnesbild att han liksom blir någon slags publikfavorit också. Inte bara så här för poängen utan att han blir ganska omtyckt.
Morten Gren? Korrekt?
Ja.
Ja, det är rätt uppfattat. Det är vissa spelare som har någon slags sån här svår definierad aura som kommer in och gör någonting som går hem hos folk. Det behöver inte bara vara poäng, men som sen blir liksom ihågkommen i många år framöver. Och ofta, eller liksom kanske spelare som är på det sättet sprudlande karaktär som Grem var en glad skit helt enkelt. Så det är rätt, han blev på, för att spela 16 matcher i Rögle, så det finns spelare som har gjort 116 matcher som man inte kommer ihåg ens om de visar en passbild på honom. Men Gren är ihågkommen för sina 16. Sen den sista är då Kirill Starkov, och han har ju också varit lite inne på. Ni får ju många, ni får mycket på köpet här. Det var en av de här som hade lite ryskt påbrå. Han är ju liksom ryss-dansk. Och han kom till Rögle 2011-12. Han har varit hemma och gjort en stark säsong i Danmark. Kom till Rögle i Allsvenskan, men det blev ingen succé. Han gjorde 39 matcher, 15 pinnar och fick helt enkelt kicken i januari. Och försvann hem till Danmark. Sen så spelade han en säsong i Oskarshamn och fortsatte lite i Danmark och några säsonger på lägre nivå i Schweiz. Och han håller faktiskt fortfarande på i något som heter, med risk för att bli hudflängd för min dåliga, vad heter den?
Danska?
Nej.
Ryska?
Uttal av schweiziska hockeylag. Chateau de Ux. Ux. Ja, i schweiziska division 2 i alla fall.
De hoppas nog inte på att de hörde det.
Nej, det hoppas inte jag heller. Det var i alla fall, kan man säga, första kapitlet av den danska odysséen i Rögle.
Bra!
Vi ser vad vi tar vägen nästa vecka.
Ja, det fortsätter väl med kapitel 2 kan jag tro.
Jag är rädd för det.
Men nu är vi väl ändå framme vid det stora ögonblicket.
Stora ögonblicket.
Ja, det är väldigt, väldigt stora ögonblicket.
När du tar på dig en sombrero för att fira in 100 avsnitt av Rögle-podden. Eller
när en mäktig man ska hälsa.
Nej, det är där vi är redan. Jag tror det var något annat. Ja, men då får vi väl ta och runda av först och sen lämnar vi väl folk med med den hälsningen.
Från Trump.
Precis.
Donald Trump. Har ni suttit och väntat på hela tiden nu, en dryg timme?
Exakt. Folk har suttit och tänkt, kan du hålla flabben någon gång så jag får höra Trump? Men det, då gör vi väl det, vi håller flabben.
Och så tackar vi er för den här veckan. Ni vet vad ni håller uppdaterade någonstans. Här kommer Donald Trump.
Hej då!
Hej då!
Hello everybody, it's me, Donald Trump, president of the United States for now. I want to wish the Rögle hockey team of South Sweden a great, great season. I hope that you have the best of luck in the league because you deserve it. You deserve it so much. You know, the good folks at Vagen called me and told me to tell you this because they sponsor your team. You know, they're a pension company and they like you a lot. In South Sweden, you're the best. And my new job for Vagen is to wish you guys luck. Rögle hockey team is the best out there, and you're going to do great. You're making hockey great again. So I just want to say good luck, have a great season, and Vagen for Vagen.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, en kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.